Refugee agencies are warning that millions of Ukrainians could be on the move to escape the fighting, heading for the border with neighbouring countries. Our special correspondent Fergal Keane has sent us this report from the city of Lviv in the west, where he's been speaking to people seeking safe haven beyond the Ukrainian frontier.
Kriget i Ukraina går snart in på sitt andra år, och för miljontals ukrainare har konflikten inneburit att man fått fly för sina liv. FN:s flyktingorganisation UNHCR räknar med att 14 miljoner ukrainare nu befinner sig på flykt. Omkring 8 miljoner av dem har sökt sin tillflykt till andra länder. Omkring 50 000 till Sverige. Väl här så upplyser Migrationsverket att ukrainare har fått komma hit enligt massflyktsdirektivet, vilket innebär att de inte har rätt till undervisning inom svenska för invandrare och att de i första hand förväntas klara sig själva. Och deras välmående blir i första hand en fråga för dem själva och för oss som bor här. Hur mycket vi själva kan hjälpa människor i nöd. I dagens vetenskapsradion historia ska vi diskutera begreppet gästfrihet. I en ny forskningsantologi, Baltic Hospitality from the Middle Ages to the 20th Century, finansierat av Östersjöstiftelsen, beskriver dussintalet historiker hur flyktingar, missionärer, handelsresande och många andra har tagits emot på, för dem, främmande platser runt Östersjön från medeltiden till våra dagar. Och i studion har vi besök av tre av forskarna. Wojtek Jacierski, historiker vid Stockholms universitet, Sari Naumann, historiker vid Göteborgs universitet, och Olof Blomqvist, historiker vid Stockholms universitet. Välkomna till Vetenskapsradion historia.
Tack så jättemycket. Tack.
Tackar.
Wojtek, du har ju familj i Polen och har varit där det senaste året under den här flyktingkrisen. Hur har du upplevt och din familj upplevt den här situationen?
Ja, det är en ganska fascinerande upplevelse. Jag växte upp i Warszawa och de flesta av mina familjemedlemmar finns i Warszawa. När man är i Warszawa så hör man ukrainska på varje gatuhörn. Det har man i och för sig hört redan innan kriget. Den ukrainska immigrationen, eller diasporan, var väldigt stor i Warszawa innan. Men efter krigets utbrott så har det liksom kommit in flera tusentals människor in i Warszawa. Om jag minns rätt så växte Warszawa med ungefär 10% under 3 veckor efter krigets utbrott.
Mm. En enorm förändring helt enkelt för Polen.
Ja, men det är helt sanslöst. Man bara liksom såg tågen komma in och lämna av massvis med krigsflyktingar som sen skulle huseras någonstans i staden.
Och det här har ju nu kommit att bli till allt större del den polska statens angelägenhet, men från början så verkar det varit de enskilda polackernas ansvar, eller de som öppnade sina hjärtan.
Ja, precis. Det som man märker under ganska lång period efter den 24 februari, åtminstone som varje ett par veckor, är att det är vanliga privatpersoner som öppnar sina hem, också ideella organisationer och städerna som organiserar det här mottagandet av flyktingar. Själva den polska staten och den polska regeringen är så att säga lite sent på bollen när det gäller mottagning av flyktingar. Den reagerar efter några veckor, någon gång mot april och maj. Så det här är liksom en mobilisering underifrån.
Sari, du har ju som en av forskarna förstås varit med i den här forskningen nu. Du kommer också gå vidare, ska vi säga redan nu, med din forskning och blicka ut i Europa och undersöka det här med gästfrihet. Men varför tycker du, om man nu har det här med flyktingsituationen i våra dagar i färskt minne då, varför ska man liksom söka gästfrihetens rötter som ni gör som forskare nu?
Det som är spännande med gästfriheten tycker jag, det är att den är så laddad. Den befinner sig mitt emellan det som vi tycker är vänligt. Vi vill ta emot någon i vårt hem, vi vill erbjuda någonting, vi vill ge dem någonting från oss. Men sen är det också den andra sidan av gästfriheten, den att vi vill sätta en gräns för den. Vi vill avsluta vår gästfrihet kanske vid någon tid, eller så är det vissa rum som vi inte vill att gästen ska gå in i. Det är vissa saker av oss själva som vi inte vill dela med oss. Den spänningen, den tycker jag är spännande att studera, och det säger väldigt mycket om hur en kultur fungerar, hur man bemöter den andra, var man sätter gränser för jaget, för självet och för den egna familjen och för en säkerhet. Där ligger någonstans kärnfrågan.
Och som vi ska diskutera mer med dig, Olof Blomqvist, historiker alltså vid Stockholms universitet, du som har tittat på krigsfångar, får man väl egentligen säga, snarare än krigsflyktingar, alltså människor som under 1700-talet har tagits till Sverige för att inkvarteras här som fångar egentligen. Man tänker sig liksom, vad kan de och deras historia, deras berättelser säga oss idag?
Ja, alltså deras erfarenheter handlar väldigt mycket till syvende och sist om gästfrihet. Lite alltså, som Sari var inne på, alltså hur man sätter gränser, inte bara kanske gränser för familjen utan också gränser för var går gränsen för samhället på något sätt. Vilka människor har rätt att komma in i samhället? Vilka håller man utanför?
Mm. Wojtek, vad tycker du att historiska perspektiv på gästfrihet kan ge oss för insikter idag?
Jag tror, det som Sari var inne på, att det finns, gästfrihet har den här liksom eviga kärnan, att vi måste, den gränssättande, den sätter upp trösklar för folk att komma in eller hamna ute, som Olof nämnde. Så på sätt och vis är gästfrihet en slags universell problem som finns i väldigt många kulturer. Och den är, som vi skriver lite i den här boken, den är transhistorisk. Den gäller lika mycket för 1000 år sedan eller för 2000 år sedan som det gäller idag.
Mm. Ja, det har alltid förstått funnits folk som har haft behov av skydd eller att söka sig till en fristad.
Ja, väldigt mycket så. Men också att vi alltid haft känt det här behovet att kunna definiera människor utifrån det här att de kommer. Är de gäster? Är de främlingar? Eller är de fiender? Mm. Och gästfriheten är en slags teknologi, kulturell teknologi, men också historisk teknologi för att särskilja på olika typer av kommande personer.
Mm. Och jag tänker, du som medeltidshistoriker då, i den här forskningsantologin så går ni ju från medeltiden och framåt och rör er ju i det här Östersjöområdet som vi ju bebor tillsammans med många andra förstås. Men alltså, om man söker de här äldsta rötterna som ni försöker göra, åtminstone tillbaka till medeltiden, min bild är kanske att man då, för sig 1000 år sedan, antingen då kan ha sett på främlingar som kommer till ens hus som potentiella fiender, man kanske helst bara ville skydda sig mot dem eller slå ihjäl dem. Eller att det kan ha varit så att man faktiskt tänkte att men det här är nog människor som vi behöver hjälpa. Här öppnar vi upp, här bjuder vi på mat. Vad skulle du säga att man generellt sett, hur reagerade man?
Ja, om vi tar det superenkelt. Om vi tittar på en av de första beskrivningar av Norden av Adam av Bremen. En skollärare vid Hamburg, Bremen, biskopsdömet. Han skriver väldigt mycket om att hur gästfria alla människor i Norden är.
Mm. Ja, han tyckte att Norden stack ut. Och inte minst svenskarna, va?
Ja, svenskarna, ja. De var de trevligaste och mest välkomnade människor av alla nordbor.
Ja.
Och han skriver väldigt tydligt om att ansvaret för gästfriheten, ifall en främling kommer, den vilar på hela gemenskapen. Det är liksom en gemenskaplig kommunal angelägenhet. Och det innebär att, som han skriver, att vissa svenskar som kämpade om kommande främlingar, så välkomnade var de att de faktiskt...
Bo hos mig.
Eller hur?
Eller vadå?
Ja, Adam av Bremen är inte den enda som skriver på det sättet. Vi ser, vi hittar belägg för det, för den typen av attityder så sent som på 1300- och 1400-talet bland andra hedniska folk. Men vi ser också en slags utveckling och förändring över tid. Vi märker att under högmedeltiden så ser vi att den här ansvaret på att ta emot gäster och främlingar, den börjar liksom krypa uppåt och den hamnar hos liksom makthavarna.
Mm.
Och om vi tittar mot senmedeltiden så ser vi att det sker någon slags kommersialisering av gästfriheten. Mm. Man upprättar hotell, man kan betala för sig, men man kan också reglera andra människors vistelser.
Det säger alltså Wojtek Jezierski, historiker vid Stockholms universitet. Du lyssnar på Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Vi pratar om gästfrihetens historia, inte minst med anledning av flyktingsituationen på grund av kriget i Ukraina. Men vi ska förflytta oss då till ett annat krig, det stora nordiska kriget, det tidiga 1700-talets stora krig och stormakten Sveriges sista stora krig, får man säga också. Sari Naumann, du som är historiker vid Göteborgs universitet, du har ju tittat på flyktingsituationen under det kriget. Vad var det för flyktingar som Sverige behövde handskas med då?
Ja, man kan faktiskt säga att det här är de första flyktingarna i Sverige, för det är då som ordet flykting kommer in i det svenska språket. Det är belagt från 1710 och det är alltså just de här individerna som det handlar om. Och de benämner sig själva som flyktingar, och när de gör det så anknyter de till en europeisk genre, kan man säga. Där ordet just har börjat användas i slutet på 1600-talet och hugenotterna flydde från Frankrike till Nederländerna, men även till Storbritannien. Så de vill anknyta till den här tropen av vad en flykting är. En flykting är någon som behöver beskydd, någon som har rätt till beskydd. Mm. Så det är också ett väldigt kristet laddat begrepp.
Mm. Var kommer de ifrån då?
De kommer från Baltikum, alltså de svenska besittningarna tvärs över Östersjöområdet, men även från Finland. Så de kommer i takt med att ryska soldater övertar de här områdena under stora nordiska kriget. Från 1710 och framåt kan man säga att de kom in till Sverige.
Och vad är det här för människor? Jag tänker liksom männen i det här imperiet som ju Sverige var då, förväntades väl ta upp vapen mer eller mindre och kämpa emot. Och det här var andra, eller?
Ja, precis. det som är spännande med den här gruppen tycker jag under tidig modern tid. Tittar man på andra flyktingar runt om i Europa, då är det män, unga män, 20-30 års åldern som har liksom framtiden för sig som flyr. Det är de som är de religiösa flyktingarna som tar sig till andra länder och kan starta ny verksamhet. Men de finska och baltiska flyktingarna, det är istället just som du säger, de som inte kunde slåss. Alltså kvinnor, barn och äldre. Alternativt de som har blivit så pass skadade i krig eller av andra orsaker att de inte kan ställa upp som soldater. Mm. Så hit kommer verkligen grupper som är i behov av hjälp och inte riktigt kan erbjuda svenska staten så jättemycket utbyte.
När de lämnar sina hem, vind för våg låter det som, och med andan i halsen liksom, för sina liv.
Ofta, och det finns beskrivet i många, de skriver själva suppliker till kungamakten eller till andra överheter i Sverige och förklarar sin situation, hur de flydde och hur det gick till. Och många skriver att vi fick lämna allt, jag har inte ens några kläder på kroppen, just för att beskriva sin utsatthet. Så verkligen ensamma.
Men idag har vi ju ett migrationsverk till exempel som en av alla institutioner, myndigheter som ska liksom hjälpa den här situationen för människor som kommer hit. Då när begreppet flykting var nytt i Sverige på 1710-talet, mitt under kriget, vad fanns det för myndigheter och institutioner som tog emot då?
Ja, det här är också väldigt spännande tycker jag. För det är då en av de första sådana institutionerna som skapas i Europa, nämligen den svenska flyktingkommissionen. Och här sätts ett antal representanter för olika medborgare i staten. Förlåt, undersåtar förstås. Då finns ett antal borgare, det finns även flyktingar representerade, några adelsmän, några präster. Osäker på om det är bönder med, det tror jag faktiskt att de lämnades utanför den här beslutande församlingen. Och de sitter i Stockholm och ska då ansvariga för att ta emot flyktingarna, fördela medel som samlas in till dem runt om i landsändarna. Och det är en hel apparat som sätts igång verkligen, det är ett stort maskineri, men med väldigt enkla förhållningsorder. De ska helt enkelt fördela flyktingarna efter en instruktion kring vem det är som förtjänar att få ersättning.
Mm. Det låter ju bra.
Det men, låter byråkratiskt och svenskt.
Ja, men hur funkar det där i praktiken?
Ja, det är ju det att i praktiken så är det svårt att bedriva den här verksamheten. Framförallt för att de ekonomiska förutsättningarna är usla, kan man säga. All Sveriges ekonomi just nu satsas ju på kriget. Man har inte riktigt råd att också ta hand om flyktingar. Så den hjälp kungen erbjuder alla dessa flyktingar som kommer till Sverige blir i slutändan det att det är upp till enskilda församlingar runt om i Sverige att samla in medel. Kungen skjuter själv inte till några från statskassan, utan det är upp till den svenska befolkningen. Och de ska då samlas in runt om i det svenska riket. Och sedan, det finns ju inte elektroniska överföringar, så de måste skeppas till Stockholm eller skickas då med häst och vagn. Och det är ofta stora, tunga mynt under den här perioden. Så det finns en aspekt här i transporten av mynt, hur långsam den är, hur problematisk den är. Mm. Sen måste de räknas i Stockholm, för det är ändå en byråkratisk stat, de vill ha koll på varje öre. Så räknas i Stockholm och sedan skickas tillbaka ut till landsändarna där flyktingarna faktiskt finns. Mm.
Och där då fördelas efter behov, nämnde ju du. Alltså, hur gör man det?
Ja, det är en annan syn på behov kan vi säga än vad vi har idag. Framförallt så är det då att de som har förlorat mest, de ska få mest ersättning. Vilket innebär att den största delen, i stort sett allt av den här flyktingersättningen går till adeln. Vilket man kan se det i de här källorna, att både flyktingarna själva men även bönderna upplever det som orättvist.
Mm. De ja, det skulle menar nog vi också göra.
Ja, varför ska vi betala till de som till adeln och inte till våra egna? De men som kommer och knackar på min dörr.
Vad vill jag, rika adelsfamiljer i gamla Baltikum som då har varit i svenskt område i 100-150 år. Ja, som behöver fly därifrån och som då ska liksom...
Och de lämnar ju stora gods. Ja. De är ju verkligen utfattiga när de kommer till Sverige. De har ju ingenting kvar. Så det är självklart att de också behöver någon form av understöd. Men sen har vi ju då bönderna som är kanske vanare vid den här utfattiga situationen, men som också har lämnat allt, marken de har odlat och bott på kanske i generationer.
Men får de någon hjälp överhuvudtaget då, de här fattigare människorna?
De får ju hjälp av lokalsamhällena. Det kan vi se. Där finns det folk som ger dem jobb, det finns de som ger dem husrum, de som försörjer dem under åtminstone en period. Men det är också en aspekt som vi har märkt i arbetet med den här boken, att folks gästfrihet, den har en tidslig aspekt. Man är mer gästfri i början av en kris än vad man är vid slutet av den. Och framförallt när man inte vet hur länge den här krisen kommer pågå.
Nej. Det här var ett krig som pågick i drygt 20 år ju, i början av 1700-talet. Det visste man ju inte i början av 1700-talet förstås, att det skulle hålla på så länge. Och som du säger, och det är ju en tanke som vi kanske känner igen från våra egna dagar förstås, att vad ska hända med de här människorna som har sökt skydd? Förväntas de åka tillbaka sen? Vill man det? Hur ska man liksom ordna för de här människorna på kort och lång sikt? Men hur tänkte man kring det då med 1700-talets flyktingar?
I regel så tänkte man egentligen som vi tänker nu, kortsiktigt. vi behöver lösa situationen just nu, detta är vad jag kan erbjuda just nu, och så löser man det för tillfället. Och sedan så kan man se då i samband när man tittar på de här flyktingsupplikerna som jag nämnde, som de skickar in till Kungliga Majt eller överheter, att ju längre tiden går, desto mer problematisk upplever de sin situation. Desto mindre gästfria upplever de läget i Stockholm men även i andra städer. Mm. Folk har helt enkelt inte råd att ge dem husrum längre eller mat, och folk kanske inte vill. Så det är problematiskt, absolut.
Vad händer med dem då? Och vad blir det för situationer mellan de, man säger så, som har bott där länge och de som har kommit nya som gäster?
Vissa hittar ju jobb. Andra försöker återvända hem. De söker tillstånd hos kungen att få återvända till Finland. Nekas ofta det tillståndet, eftersom om de återvänder till ett ryskt territorium, då kommer de börja arbeta och betala skatt till den ryska tsaren. Och det vill ju inte förstås den svenska kungen att de ska göra. Mm. Så de försöker återvända hem. Vissa återvänder hem i lönndom. Och efter att kriget är slut, då vänder de allra flesta tillbaka och uppmuntras även att göra så av kungen. Då får de resebidrag för att ta sig över Östersjön igen.
Det säger alltså Sari Naumann, historiker vid Göteborgs universitet. Vi stannar kvar i Stora Nordiska kriget. Olof Blomqvist, du har tittat på krigsfångarna som kom till Sverige under samma tid. För det var ju förstås de här stora slagen, det var ju, ja, konstant krig var det ju, men det var ju inte konstanta fältslag förstås. Men det var ju mängder av människor som togs till fånga under de här konflikterna.
Precis, det är ju tiotusentals soldater som tas till fånga liksom under krigets gång. Mm,
framförallt för svensk del då, kan jag tänka mig, som man tar till fånga är väl i början av kriget, fram till 1709, ja, när det går bra.
Ja, precis. Alltså, det finns en så tydlig pendelrörelse där, att i början av kriget så, alltså när Karl XII:s arméer fortfarande är liksom segerrika, så tar man tiotusentals krigsfångar. De allra flesta av dem, de skeppas aldrig över till Sverige, utan de, man ska säga, man gör sig av med dem på olika sätt.
Det låter obehagligt.
Det behöver inte nödvändigtvis vara. Alltså det handlar ju om att man antingen så liksom man kan avväpna dem och så får de gå hem, till exempel. Eller så utväxlar man dem mot svenska fångar som har tillfångatagits.
Och det är så man sen alla tider sett på krigsfångar.
Det är framförallt så man har gjort det kanske så här 150 år före det här.
Man utväxlar dem så snabbt som möjligt.
Ja, men det problem som också uppstår då, det är att eftersom att det går så väldigt bra för Sverige i början av kriget, så har man ju då på tok för många fångar för att utväxla mot svenska fångar i fiende händer. Och då börjar man från den svenska ledningens håll att tycka att det är ju väldigt olyckligt att vi ska bara ge tillbaka fienden en massa soldater. Så då börjar man skeppa över dem till Sverige för att egentligen internera dem, tänker man väl säga.
Mm. Och du har tittat på situationen i Uppsala, ja, dit många kommer.
Precis.
Hur många är det som kommer dit?
I runda slängar så är det kanske 200 krigsfångar som under hela krigets lopp då hamnar.
Ifrån vilka länder då?
Det är också en väldigt svår fråga att svara på. Alltså det är ju då, det är ju tre separata grupper av fångar. Så att vi har först en grupp av saxiska krigsfångar som kommer i början av kriget. Sen två olika grupper då, en grupp av ryska krigsfångar och en grupp av danska krigsfångar. Mm. Men då är det också väldigt viktigt att komma ihåg att de här begreppen, saxe, dansk och rysk krigsfånge, det är liksom inte nationella beteckningar, utan det här är ju arméer som rekryteras, alltså deras rekryteringsbas sträcker sig över hela Europa egentligen. Så att,
det kan vara för folk från hela Europa.
Ja, ett bra exempel på det, jag har kunnat detaljstudera en grupp av 42 danska krigsfångar som kommer till Uppsala. Och när man tittar på liksom var de anger som sin födelseort när man intervjuar dem när de kommer fram till Uppsala, så visar det sig att inte en enda av dem kommer från Danmark. Utan de kommer från olika delar av det tysk-romerska riket. Någon enstaka kommer från Frankrike, från Nederländerna, några från Norge, men återigen inte en enda från det egentliga Danmark. Så att de här beteckningarna i sig är lite missvisande. Mm.
Men alltså 200, som du säger då, under kriget, krigsfångar, vad blir reaktionen i Uppsala?
Det lustiga är att den inledande reaktionen när de första kommer dit, det är att självklart tar vi emot dem. Mm. Som en patriotisk handling. tänker man. Att man betonar visserligen då i brev till kungen att man ju förstår att ja, det här blir ju dyrt. Men man gör det för att hedra kungen.
Man förväntas göra det.
Ja, precis. Man förväntas göra det. Och på det sättet så är Uppsala faktiskt ganska unikt för liksom regionen. För att många andra städer, många av grannstäderna som Enköping och Arboga och så vidare, där skriver man ju då genast till kungen att nej, vi vill absolut inte ha de här. Vi är på tok för fattiga. Vi har inget ställe där vi kan husera dem och så vidare.
För vad är principen här egentligen? Vad ska hända med de här människorna?
Det här vi kommer in på liksom gästfrihetsaspekten av det hela. Att precis alltså som Sari redan varit inne på, att staten har ju absolut inga resurser för att ta hand om de här människorna. Det finns inga pengar för det alls. Så istället så lämpar man över de här människorna direkt i händerna på lokalsamhället. Man ska säga motsvarande kommunfullmäktige får i uppgift att de ska ordna husrum. De ska se till att de här fångarna får mat.
Och det blir husrum hos vanliga Uppsalabor helt enkelt?
Ja, på olika ställen i landet. Om man väl har ett slott eller ett någon slags så, som man kallar publik byggnad, en offentlig byggnad, så kan man ju då husera fångarna där, men det är väldigt sällan det faktiskt finns, för man får tänka att Sverige är ganska fattigt på den här tiden. Så då får man helt enkelt placera de här fångarna i lokalbefolkningens egna hem.
Och då kan vi verkligen tala om gästfrihet ju.
Ja,
och hur går det? Det här är ju soldater som är krigsfångar som för bara några månader sedan kanske då hade stridit mot svenska soldater. Kanske till och med hade dödat någon familjemedlem i de här uppsaliensiska hemmen som de kommer till. Hur blir ett sånt möte?
Ja, just detaljerna är ju så här, hur första mötet går till, det har jag ju tyvärr inte lyckats få fram. Men det man ska ha i åtanke här då, det är att de här städerna då, dels Uppsala, men det gäller egentligen att alla städer i både i Sverige och egentligen i Europa under den här tiden, att de är väldigt vana vid migration. De är vana att det kommer människor utifrån. Den här alltså schablonmässiga bilden vi har av gamla tider, att människor levde och dog inom samma socken och aldrig liksom tog sig längre än så långt du kan liksom se från huset, den är gravt missvisande. Utan det här, som sagt, alltså det här var städer som var väldigt vana vid att det kommer folk utifrån. Och att på det sättet så är de här krigsfångarna egentligen inte liksom annorlunda från andra grupper.
Och det fanns inte den här fiendskapen trots kriget.
Alltså det är det att de är en väldigt extrem grupp av migranter, av liksom främlingar. Men den situationen man landar i då är att, som sagt, de här samhällena är väldigt vana med att ta emot migranter. Men de är inte vana att ta emot krigsfångar. De har liksom inget egentligen koncept av vad en krigsfånge är. Så, alltså hur man ska förhålla sig mot en krigsfånge. Lite på samma sätt som Sari var inne på, att flyktingar är ett liksom nytt begrepp under den här tiden. Lite på samma sätt är det egentligen med krigsfångar, att tanken på att nu har vi en massa människor här som ju faktiskt tillhör fienden egentligen, men som vi ändå ska något sätt hålla bakom frontlinjen och som ska vara kvar där för resten av kriget. Den tanken är ganska ny.
Ja, det låter som att både du, Sari, och Olof, det ni forskar om är ju liksom svenskarnas första möte egentligen med en sån här flyktingsituation.
Ja, men det skulle man kunna säga. Och så att då måste man, alltså lite på samma sätt då som med flyktingarna, så måste man då på något sätt försöka uppfinna vad är en krigsfånge. Och de referensramar som man då har att falla tillbaka på från lokalsamhällets sida, att ja, okej, vi vet inte vad en krigsfånge är. Men vad vi är väldigt duktiga på, det är att hantera för det första inkvarterade soldater och för det andra tjänstefolk. Så att det man i praktiken gör, det är att man behandlar de här krigsfångarna som om de var egentligen svenska soldater. Som också då skulle ha husrum enligt egentligen samma principer i lokalsamhället.
Jag tänker just de här åren då under kriget, det man kanske många vet eller tror sig veta om Stora Nordiska kriget, är ju att det var väldigt många människor, inte minst svenskar, som dog förstås under de här fälttågen. Så småningom bort till Ryssland och slaget vid Poltava och sådär. Och andra svenskar som också hamnade i fångenskap borta i Sibirien och sådär. Så att Sverige då var ju ett land som hade stor brist på män.
En enorm brist.
Och här kommer det plötsligt hundratals, kanske tusentals manliga krigsfångar från andra.
Precis, för här har vi då en man ska säga, demografiskt väldigt annorlunda grupp av människor. Till skillnad från kvinnor och barn då, som kommer från de som flyr från de baltiska provinserna och Finland, så har vi här män i arbetsför ålder. De allra flesta dessutom ogifta. som kommer till ett samhälle med gravt mansunderskott. Alltså det finns ju då uppskattningar som säger att kanske en fjärdedel av alla svenska män i vapenför ålder dör under kriget. Så att man har en arbetsmarknad och en äktenskapsmarknad som är helt utarmad på män.
Och det här måste ju ha fått konsekvenser förstås.
Ja, absolut. Ja.
Att de har helt enkelt gift in sig hos de här då numera ensamma svenska kvinnorna, änkorna kanske.
Ja, precis. Och det absurda situationen uppstår ju då att de gifter sig med, det är ju då soldatänkor, det är soldatdöttrar, det vill säga kvinnor från de liksom undre sociala skikten i samhället. Så att de som, vad kan vi säga, själva då har direkt påverkats av kriget när deras män och fäder har liksom dragit ut i krig och sen stupat. Men för många av de här kvinnorna så är det fortfarande, det är bättre att gifta sig med en krigsfånge än att aldrig gifta sig alls.
Hellre vara gift med en ryss än inte alls.
Absolut, absolut.
Olof Blomqvist, historiker vid Stockholms universitet, alltså om krigsfångarna under stora nordiska kriget. Men Sari Olof, tillsammans då måste jag ju fråga just den här liksom första svenska erfarenheten av flyktingar, krigsfångar, gästfrihetskrav som ställs. Och någon sorts en känsla som ni båda beskriver då, att det bygger verkligen på att de öppnade sina hjärtan för att det kom ner på den enskilda medborgaren eller undersåten att lösa det här problemet, om man får kalla det för det. Alltså vad ser ni för paralleller med hur man lyckades i början av 1700-talet jämfört med hur vi tänker på de här sakerna idag? Sorry.
En första sak jag vill säga det är visserligen första gången de här begreppen kommer, och det är första gången som skalan på de som kommer är så pass många. Men det är också som Olof sa, att man var ju van vid att ta emot folk. Man var ju van vid att ta emot handelsmän som kom till exempel. De hade ibland med sig familjer och folk vandrade in från landsbygden för att hitta arbete i Stockholm och så vidare. Så den slags migration, den hade man sett förut. Det fanns ju en viss, man visste lite grann om hur man skulle ta emot andra människor. Men sen finns det ju definitivt likheter också, tycker jag. Jag tycker en viktig aspekt är just den här tidsliga aspekten, att vi är betydligt mer välkomnande i början av en konflikt eller en kris
då
än vad
som
vi är
nu.
Mot slutet, då som nu. För att där går det in i lite det som Wojtek pratade om, det här om att när staten träder in egentligen, för staten träder in, den har svårt att ställa om. Det tar tid för staten att få fram de resurser som krävs, att skapa det sammanhang som behövs för att ta emot flyktingar.
Ja, du pratade ju, Wojtek, om situationen som du själv då har upplevt på nära håll i Polen nu under det senaste gångna året, där ju också den här gästfriheten, det byggde liksom på medborgares initiativ att öppna upp sina hjärtan och sina hem helt enkelt för den här ukrainska flyktinggruppen.
Ja, det är helt fascinerande historia, för när man ser det från nära håll, från både min fru och min egen familj, så ser vi att de har faktiskt huserat folk hos sig också i den liksom större familjen. Men den så att säga underifrån gästfriheten som kommer från vanliga människor och det liksom polska samhället, det kan man faktiskt kontrastera mot det som faktiskt pågick parallellt vid mottagande av krigsflyktingar. Krigsflyktingar som kommer från Ukraina, det är mest kvinnor och barn. Män fick stanna, de fick kämpa för Ukraina. Men om vi liksom spola bandet tillbaka till hösten 2021, så liksom, allt sedan dess så pågår ett annat flyktingskris vid den andra gränsen, i det här fallet mellan Polen och Vitryssland. Där vitryska presidenten Lukashenko har han liksom flugit in en hel del migranter från till exempel Afghanistan, Bangladesh, Syrien, som han i det här fallet som pushar allt mer mot EUs gränser, i det här fallet mot gränsen till Polen. Medan den polska staten, den polska gränspolisen och militären, och de pushar dem tillbaka. Så det finns den här kontrasten med olika typer av gästfrihet, där den å ena sidan kan liksom faktiskt husera och ta emot människor, kan kontrasteras mot den här fientligheten som framförallt den polska regeringen målar upp mot de här liksom, män som pushas mot den polska gränsen. Och det som faktiskt påminner väldigt mycket om det som vi ser i de här två fallen som Sari och Olof pratar om, är att vi liksom, hur ska man ta emot krigsfångar, för det är män, de kanske är farliga, men vi måste ha liksom någon slags anpassningsmekanism inbyggd i de svenska städerna under stora nordiska kriget. Visar vi de krigsflyktingar som flyr från Baltikum, från Finland mot Sverige, där det faktiskt mest rör sig, så som jag förstår, om kvinnor, barn och äldre människor. Som de har, liksom, gästfrihet är liksom typ, liksom otymplig men ändå nödvändig. System är liksom, någon slags strukturer som tar emot och sorterar människor, tillskriver identiteter, men också öppnar upp för att de kan faktiskt bli någonting annat. De kan bli integrerade i det svenska samhället, som vi ser i de exemplen av krigsfångar i Olofs fall.
Mm. Och du, Sari, pratar ju också om det här, vem som förtjänar hjälp helt enkelt utav de flyktingar som kom till Sverige under stora nordiska kriget på 1700-talet. Alltså det verkar ju verkligen ha varit en debatt som, ja, åtminstone då kom till stånd, och där man började tänka kring de här sakerna. Kom man någonsin på ett bra svar, tycker du? Fick man någonsin ordning på det där?
Problemet är väl det att olika grupper ger olika svar på den frågan. För att det finns ett intresse från staten att få människor som kan betala en skatt. Det finns ett intresse från flyktingarna att få skydd. Och de två aspekterna är ibland oförenliga, och det kan man verkligen se på det här materialet, att ibland så efterfrågar staten, till exempel då i form av kungamakten, att den efterfrågar vissa aspekter. Den vill veta, har du förlorat mycket? För då kommer du att få mycket av oss. Att de vill urskilja adelsmännen i det här. Medan flyktingarna egentligen är mest intresserade av att beskriva det elände de har varit med om. De beskriver sin flykt in i detalj. De beskriver varför de inte kan jobba, vad de har för problem, att någon har blivit av med en arm, är för dem någonting som behöver lyftas upp. Medan kungamakten vill ju snarare höra att du är hel och ren och du kan jobba med en gång. Så det finns två helt olika narrativ som de två försöker lyfta fram. Och jag tycker det är spännande om man sätter det i relation till idag, då vi efterfrågar just för att någon ska få flyktingstatus. Då måste de beskriva hur eländig deras vardag har varit i hemmet. De måste beskriva sin långa flykt och alla problem de har mött längs vägen. Vi kräver de här jobbiga berättelserna av dessa människor. Vi kräver trauma. Medan under den tidiga moderna perioden, då var det inte trauma man krävde, utan man ville veta just, man ville se någon som kunde klara sig själv. Mm. Så där har det ändå skett en förändring, och båda två blir ju problematiska ur flyktingens perspektiv.
Jag har ju försökt att följa hur det går för de här krigsfångarna, som jag studerar en ganska avgränsad grupp av fångar i Uppsala. Och där kan man väl säga att jag hittar en fånge av de här 200. Han kan man väl säga, han blir verkligen integrerad. Han blir en del av stadens, alltså, hantverkarelit. Och alltså, han och hans fru verkar verkligen liksom ha gått upp i den här liksom svenska miljön. Och sen är det då en handfull som gifter sig med svenska kvinnor, som uttryckligen begär att de vill stanna i Sverige. Och får också det löftet någon gång så där 1713. Och sen några år senare så kommer staten på att, ja, fast vi behöver ju faktiskt soldater också. Så då tvångsvärvar man allihopa till svenska armén. Så att så mycket av, liksom av rosenskimmer kanske man inte ska applicera på det här. Men det intressanta, tycker jag, i allt det här, all den gräsligheten, att här är människor som ändå skickas tillbaka ut i kriget, det är att några av dem faktiskt återvänder till Uppsala efter kriget. Jag har hittat några enstaka exempel då på hur de då återförenas med sina hustrur i Uppsala och verkar leva vidare där, åtminstone några år till efter kriget.
Det säger Olof Blomqvist, historiker vid Stockholms universitet. Vi har också hört Sari Naumann, historiker i Göteborg, och Wojtek Jacierski, historiker vid Stockholms universitet, han också. Tack för att ni var med i Vetenskapsradion Historia.
Tack så jättemycket.
Tack för att vi fick komma.
Tack.
Och vi ska också säga att forskarna Kristina Reimann och Leif Runefelt är medredaktörer i den här forskningen om gästfriheten i Östersjöregionen från medeltiden till våra dagar. Det här är Vetenskapsradion Historia, där det har blivit dags för ett nyhetssvep med vår nyhetsredaktör Urban Björstadius. Välkommen!
Tack för det!
Ja, vi ska till böckernas värld.
Ja, det kommer handla mycket om litteratur i veckans nyhetssammanfattning. Och vi ska börja med att återvända, får vi väl säga, till domkyrkan i Linköping. För 3 år sedan så kan de minnesgoda lyssnarna kanske erinra sig, var vi där och träffade Martin Kjellgren som inventerade den bokskatt som låg gömd eller ligger gömd i stiftets alla kyrkor, till stora delar bortglömd.
Mm, ja, det är på kyrkvindar och lite överallt. Ja,
ja, ett bortglömt kulturarv visade sig då, och nu så är han klar med sitt forskningsprojekt och slutrapporten har kommit, och det visar sig då att det handlar om 2,7 hyllkilometer av äldre böcker som finns runt om i Linköpings stift, fördelat då på 224 kyrkor i stiftet. Och det handlar om allt från tryckta böcker från 1400-talet och framåt, ofta med olika anteckningar och liksom ritade bilder så där, som ger, ja, men unika insikter i hur människor levde och hur böckerna har använts, att de faktiskt, att det har varit så vanligt med böcker tidigt ute i landet.
Mm, men inte egentligen alla gånger böckerna själva som är det mest intressanta, utan vad som liksom har plitats i marginalerna där.
Ja, men precis. Till exempel så finns det ju en ögonvittnesskildring av Linköpings blodbad som skedde då år 1600 efter slaget vid Stångebro. Så det är ju mycket sånt där som också tillför naturligtvis.
Och då är någon press som har suttit och skrivit någonting om det. Sina egna, som du säger då, ögonvittnesskildringar av det.
Ja, och de här böckerna, de har ju då återfunnits på en mängd olika platser i kyrkorna. Kanske inte alltid det man har förväntat sig, och de har inte alltid stått i någon bokhylla så här ordentligt uppradade, utan i vissa fall kanske till och med legat mer eller mindre slängda. Ofta har man ju då naturligtvis inte varit medveten om deras värde, eller ibland kanske inte ens knappt att de har funnits. Och nota bene, dessa 2,7 hyllkilometer har alltså hittat, det här handlar bara om Linköpings stift, och det finns ju mängder av kyrkor i resten av Sverige, exempelvis i, håller på att säga, Västra Aro, som vi på Vetenskap från historia säger, eller Västerås i dagligt tal.
Ja, dit ska vi ju ta oss om några veckor i programmet, och jag vet att vi sannolikt kommer att smyga in i någon kyrka där också. Det kommer ju handla en del om Sveriges äldsta gymnasieskola som ju startades just i Västerås. Och när historikern där, Pontus Folkesson, ville försöka forska om det här, så letade han i landsarkivet i Uppsala och i stadsarkivet i Västerås. Nej, vi har inga handlingar, berättade de. Men han hittade dem till slut just i domkyrkan i Västerås. Där låg fortfarande de här gamla urkunderna. Man får tänka sig så här mögliga, nästan tänker jag i alla fall, dokument som kunde berätta om de här första gymnasieskolorna. Det är häftigt.
Och det är väl samma sak där, de hittades i domkyrkan, men uppe i klocktornet, i biskopsrummet som det heter, om jag inte missminner mig.
Ja, och så, var ju närmast bortglömda helt
enkelt. Ja, så det är väl helt klart att vi har ett dolt kulturarv runt om i landet i våra kyrkor när det kommer till gamla texter.
Absolut.
Och vi ska hålla oss kvar i böckernas värld. En väldigt specifik bok handlar det om nu. Den kallas En förlorad bok. Det är en 2000-årig text som det bara finns förkolnade rester av på Franska institutet i Paris, men som har historiskt intressanta textfragment kvar som handlar om Alexander den store. Det man tidigare har kunnat läsa i den här kraftigt skadade texten då, det är olika namn på kungar och krigare, men det står också saker om just Alexander den store själv. Saker som man hittills inte har kunnat uttyda.
Varför inte då?
Nej, men alltså det här är ju en papyrusrulle som hade oturen att få uppleva vulkanutbrottet år 79 från Vesuvius.
Ja.
Och den här rullen, den har senare då grävts fram.
Ja, den brann upp mer eller mindre helt enkelt.
Ja, kraftigt brännskador i alla fall. Och grävdes fram ur den så kallade papyrusvillan. Ett hus där man hade förvarat mängder av papyrus.
I Herculaneum, just det. Ja, det är ganska känt. Ja.
Tillsammans då med massa andra papyrusrullar. Och nu har forskarna använt sig av artificiell intelligens för att kunna tyda de rester av text som ändå finns kvar på den här papyrusrullen. Man har letat för att hitta bläckrester. Man har CT-skannat rullorna först och sen så har man då tränat den här artificiella intelligensen att hitta var någonstans på rullorna som det här bläcket kan
återge. Så att man sen ska kunna läsa då vad som står med det här bläcket.
Ja, ja, och tanken är då att man hoppas helt enkelt kunna läsa mer ur originaltexten om just Alexander den store.
Mm, förstås. Han är ju liksom, ja, han heter ju till och med den store.
Så att han heter Alexander.
Och få veta mer. Jo, det heter han kanske.
Men kallas för den store.
Den store i efternamn. Ja, ja, precis.
Ja, precis.
Nej, men att få reda på mer om honom. För att det är inte så väldigt mycket som vi vet från hans tid. Det här verkar vara någorlunda samtida dokument för jag begriper. Så att få mer information är ju superspännande.
Ja, och nu spekulerar man i att det kanske är så att ägaren till den här papyrusvillan, filosofen Philodemus, har använt den här papyrusrullen som en källa till sina filosofiska texter. Mm. De andra papyrusrullarna i den här villan var nämligen just filosofiska texter. Det här var ett undantag, den historiska texten om Alexander den store. Mm. Och vi ska hålla oss kvar i texternas värld, för internationella kodknäckare har nu avkodat Maria Stuart, drottning av Skottland på under 1500-talet, hennes brev.
Mm.
Och som ni kanske vet så påstods ju hon konspirera mot den engelska drottningen.
Ja, Elisabeth den första, ja.
Precis, ja. Fick sitta många år i fängelse och blev sedermera avrättad. De här breven som hon skrev, Maria Stuart, de var skrivna med ett sofistikerat schiffersystem bestående av bokstäver och symboler. Och de skrevs just under de här åren då hon satt fängslad. Mm. Det handlar om 57 brev, varav 50 faktiskt hittills har varit okända för historikerna. Och själva breven då, ja, de handlar om allt från hur hennes hälsa påverkas menligt av fängelsevistelsen till hur hon hoppas på att förhandlingarna med drottning Elisabeth ska göra henne fri, men att hon egentligen inte tror att det kommer att ske.
Nej, och det gjorde det inte heller. Men här är det inte någon AI då, utan här är det mänskliga kodknäckare som har lyckats tolka de här siffrorna och bokstäverna och siffran helt enkelt.
Mänskliga kodknäckare med hjälp av kraftfulla datorprogram.
Mm. Och jag fick hjälp av en kraftfull nyhetsredaktör. Tack för det.
Tack så mycket.
En lyssnarfråga hinner vi med också. Vi pratade ju tidigare om krigsflyktingar och till redaktionen kommer det många frågor om historiska krig och konflikter. Lyssnaren Gunnar Arctedius undrar över Englands krig och när England senast förlorade ett krig. Historieprofessor Dick Harrison vet svaret.
Det är ju en definitionsfråga i vad som är ett riktigt krig och vad som är en så kallad mellanstatlig väpnad konflikt. Men ska vi räkna med alla de här varianterna så har vi tre alternativ. Ett vanligt svar, inte minst om du är amerikan, är att det måste ju vara nordamerikanska frihetskriget. Sen kommer ju då krigen under Napoleontiden och de vinner Storbritannien, även om man åker på stryk lite då och måste evakuera länder. Men nordamerikanska frihetskriget var ett gigantiskt nederlag där man blev av med alla sina kolonier söder om Kanada i Nordamerika och USA kunde grundas och så vidare då. Och det är utan tvekan så att det är ett nederlag. Men då menar jag att ska man hitta den typen av nederlag i aktioner som på alla sätt och vis är krig, då har du ett mycket mer närliggande exempel från Egypten på 50-talet, Suezkrisen 1956, där Storbritannien och Frankrike gör sitt sista stora försök att vidmakthålla imperialistiska ambitioner i Mellanöstern. Och tillsammans med Israel avancerar man in över Sinaihalvön och ockuperar Suezkanalen. Och tvingas sedan dra sig tillbaka eftersom ryssarna och amerikanerna för en gång skulle överens om att så ska man inte göra. Fy på sig. Så det här är ett nederlag i ett krig. Även om man vinner militärt måste man dra sig tillbaka. Så när jag får frågan när det gäller renodlad krig säger jag Suezkrisen på 50-talet som också gav stora följdverkningar. Det är då den stora avkoloniseringen inleds som man börjar ge upp sina afrikanska kolonier. Och Anthony Edens regering kollapsar också. Man får ett regimskifte med en ny konservativ ministär i London. Så där sker det stora förändringar. Nu finns det ett tredje krig som man skulle kunna dra upp. Men då är det krig med stora citationstecken runt omkring. Och det är de tre krigen mot Island som Storbritannien utkämpar mellan 1948 och 1976. The Cod Wars, torskkrigen. Då handlar det om fiskerättigheter. Till saken är att både Island och Storbritannien är NATO-medlemmar och alltså officiellt allierade. Men dödsfiender när det gäller torskfiske. Islänningarna är extremt beroende av torskfisket. Britterna vill vara det också genom att ta över mycket av det fiske som finns i Nordatlanten. Med följd av att islänningarna inskrider militärt med den flotta de har mot brittiska trålare. Vilket tvingar Royal Navy, brittiska flottan, världens äldsta och bästa flotta, att inskrida den också. Med följd av att det blir väpnade sammanstötningar. Alltså sånt man skulle kunna kalla krig om man vill. Diplomaterna lyckas alltid lösa kriserna innan myndigheterna i Westminster och Reykjavik kastar formella krigsförklaringar på varandra, vilket hade varit svårt på NATO-samarbetet. Men det blir ändå tre stycken rejäla militära urladdningar. Den sista så sent som 1975-76. Island vinner alla de här krigen. Lyckas hela tiden få opinionen på sin sida, lyckas driva igenom sina förändringar av sin sjögräns och sjömilsgräns utan att britterna får ut någonting av det. Det mest remarkabla med de här krigen är att ingen dör, vilket man brukar förklara med en osannolik tur på båda sidor.
Historia@sr.se skickade Gunnar Arctedius sin fråga till. Gör det du också så sitter Dick Harrison beredd att svara. Du hör honom och mer historia nästa vecka som vi sänder live ifrån Historiska museet i Stockholm. Kom gärna dit på årsdagen för invasionen av Ukraina den 24 februari. Klockan 15 drar vi igång samtalet om ukrainsk-svenska historiska historiska kopplingar med ruserna under vikingatiden och Karl den XII:s kamp för en gryende ukrainsk nation under stormaktstiden. Mer information om den här liveinspelningen hittar du på Historiska museets hemsida historiska.se. Men 15.00 alltså, fredagen den 24 februari, är det som gäller. Välkomna!
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.